Här börjar allt om historias nödrop från Titanic, inläst av Thomas Engelbrektsson för Saga. 1. Titanic, ett tekniskt underverk. Fartygskonstruktörer och chefsingenjörer stod inför århundradets utmaning när rederiet White Star Line beslöt att bygga det ultimata passagerarfartyget. Gigantiskt, oerhört lyxigt och fullproppat med tidens mest avancerade teknik. Varvet Harland & Wolff i Belfast åtog sig uppdraget och den 31 mars 1909 sträckte kölen till konstruktion nummer 401, RMS Titanic, av Else Christensen. Det ihåliga ljudet av järn mot järn, pysande ånga och rop från mansröster steg mot den grå himlen över Belfast. Klockan började närma sig 8 och varvsområdet sjöd redan av liv. Tungt lastade hästkärror rullade knakande över den leriga marken medan män slet med stora stålplåtar och tunga släggor. Lukten av smörjolja, rost och varm metall hängde i luften. Över virvaret av kranar, kablar och ställningar restes ett gigantiskt fartygsskrov. Än så länge var det bara ett tomt skal, omgivet av obehandlade stålplattor, fulla med nithål och kritsträck. Men snart skulle det förvandlas till det största och mest luxuösa fartyg som världen någonsin skådat. En stor svart tavla på ställningen vid stapelbädd nummer 3 kungjorde namn och ägare. White Star, Royal Mail Steamer, Titanic. Idén till fartyget föddes en kylig sommarkväll år 1907 i ett hus på Londons förnäma Belgrave Street. Här i en praktfull villa med vita pelare bodde Lord Pirrie, direktör för skeppsvarvet Harland & Wolff. Som så ofta förr hade han bjudit hem Bruce Ismay, direktör för rederiet White. Denna kväll handlade konversationen i herrrummet om storhet. Pirrie föreslog över ett glas konjak att Harland & Wolff skulle bygga ett par fartyg som gav Ismay ett försprång framför konkurrenterna. Fartygen skulle bli längre än alla andra och ha plats för mer än 3000 personer ombord. Och viktigast av allt, det skulle utrustas med en lyx och komfort som tillfredsställde även den mest kräsne resenären. Förslaget var lockande. Harland & Wolff ägde många aktier i White Star Line och hade med ett enda undantag byggt alla rederiets båtar. Tillsammans var de ett radarpar inom brittisk skeppsfart. Sedan 1870 då de gemensamt sjösatte ångaren Oceanic, kallad alla atlantångares moder, hade de satt standarden för passagerarkomfort till havs. Framtiden hade sett ljus ut eftersom efterfrågan på resor över Atlanten ökat stadigt från 600 000 passagerare år 1898 till 2 400 000 år 1907. På senare tid hade emellertid White Star Line emellertid fått hård konkurrens. Såväl tyska rederier som det brittiska Colonel Line vann mark tack vare snabba ångfartyg som briljerade genom att erövra Atlantens blå band, en hedersutmärkelse till innehavaren av hastighetsrekordet. Den enda betänkligheten var pengar. Fartygen skulle bli dyra att bygga. Pirrie skissade upp situationen för Ismay. Antingen kunde rederiets ägare bygga fartygen och aktersegla både tyskarna och Kanad, eller så kunde han låta bli och förlora allt. Ismay slog till. Säkerheten utökades. Den 31 maj 1909 sträckte kölen till Titanic, konstruktion nummer 401 på Harland Wolffs varv i Belfast. Bredvid henne låg systerfartyget, det något mindre Olympic. På bäddens hårda cement sträckte sig nu den långa slanka stålkölen, en byggplats som anlagts just för ändamålet. Man hade tvingats bygga om varvet och köpa nya maskiner för att få plats med de stora fartygen. Själva konstruktionen stod Thomas Andrews, Harland & Wolffs främste fartygskonstruktör, för. Han och hans män ritade detaljerade ritningar som arbetarna skulle bygga efter. Andrews bestämde att Titanic skulle förses med en flat plåtköl förstärkt med en stålbalk som skulle skydda fartygets mest sårbara...